Hur man sköter pelargoner handlar om i Skånes taltidning för en tid sedan. Och vi ska fortsätta på pelargontemat. Att samla pelargoner har blivit populärt. I förra veckan så utnämndes årets pelargon på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar. Och det delades ut priset av sportjournalisten och pelargonfantasten Lasse Anrell som påstod att avslöjandet av vilken som blir årets pelargon är i sig en snart lika stor angelägenhet som när Nobelpriset i litteratur avslöjas, sa han där. Årets pelargon blev tulpanpelargonen för övrigt. En annan populär pelargonform är det som kallas för doftisar. Det berättar pelargonexperten Karin Martinsson.
Ja, det har blivit vanligt. Säg på 1990-talet så började det bli populärt i Sverige. Man kan säga att på 1700-talet odlade man många vilda arter och just sådana som också hade doftande blad. Men sen föll de i glömska. Och istället blev det att det kom en ny modevåg då mot slutet av 1900-talet. Det importerades många både vilda arter och mer framförädlade sorter med olika dofter på bladen. Och det är också det här fascinerande att det finns så många olika. Då blir det ju förstås extra roligt att samla på någonting när det finns många olika och som har då de här olika positiva egenskaperna att de doftar speciellt på många sätt.
Har man någon nytta just av de här doftisarna?
Ja, man kan använda blad av vissa doftpelargoner, till exempel just rosengeranium, i matlagningen. Om du går på en restaurang i Sydafrika så kan det hända när du beställer in efterrätten så istället för att som i Sverige få några blad av citronmelis på efterrätten så kanske du får ett par pelargonblad att äta upp. Och jag vet sådana som bakar kaka på rosengeranium, lägger det i botten på sockerkaksformen och häller på sockerkaksmet. Jag vet också sådana som blandar blad av rosengeranium med socker så att sockret får en liten extra doft. Det är så att för ungefär ett år sedan så hade Bergianska trädgården en stor pelargonutställning. Så att just nu så har vi fortfarande kvar en hel del material ifrån den utställningen. Och framför oss här så har vi den största av alla arterna. Du kan ju fingra lite på bladen här. Vad tycker du om det?
Den luktar citronmeliss nästan.
Om man ska följa boken så luktar den faktiskt getabock.
Alltså, det var så länge sedan jag luktar på en
Ja, det är inte så ofta som man luktar på getabock. Och den heter faktiskt stinkpelargon för att den anses dofta så illa. Och det här är en väldigt stor vuxen pelargon. Den har ju blad som är nästan 3 decimeter över. Väldigt skrynkliga, lite sträva blad. Och så med den här väldigt starka doften. Den här däremot.
Den luktar helt annorlunda. Ja. Jag luktar lite till. Men jag har svårt att sätta fingret på vad det är för något.
Ja, och det är ju en växt som ser helt annorlunda ut. Det här är som en låg grön kudde av små blad. Här är bladen bara kanske 3-4 centimeter. Och det här är en pelargon som kallas för äppelpelargon. Och bladen doftar just det här fruktigt. Och den har också ett namn på latin. Den heter odoratissimum som betyder den ytterst väldoftande. Jag läste sådana här uppteckningar i folkminnesarkiv där äldre människor berättar om bland annat just sina krukväxter. Och då berättar de om den här att det var en växt som man hade tillsammans också med rosengeranium. Och man hade den just för att den doftade gott. Och man kanske till och med tog en liten kvist av den här och stoppade i kyrkbuketten som man hade med sig till kyrkan för att sitta och nosa på för att hålla sig pigg under predikan.
De här stora plantorna som vi står framför nu, är det någonting som doftar?
Ja, här har du ytterligare en med doftande blad.
Den luktar någon grönsaksaktig tycker jag.
Ja, det här är en som heter bollpelargon. Och det är en art som man, om man odlar den så odlar man den oftast från frö som ettårig så att man tar nya planter hela tiden. Och den här har en doft som ganska mycket liknar just rosengeranium. Det är nämligen så att rosengeranium finns inte i naturen vild utan det är en korsning som uppkom i Europa vid slutet av 1700-talet.
Jag har läst om pelargoner som doftar choklad och du nämnde äpple med kanel där. Och vilka olika dofter finns det? Kan du nämna några exempel på doftpelargoner?
Mm. Det som doftar, det är eteriska oljor. Och de är ju egentligen till för att avskräcka betande djur. Men många har ju god doft. En sån olja är till exempel mentol. Så att det finns en pelargon som doftar mynta. Till exempel. Vi har flera som luktar rosor. De innehåller då eteriska oljor som är väldigt närbesläktade med sådana i rosendoft. En sån är den som vi tittar på här, bollpelargon, rosengeranium är en annan och det finns flera andra. Det finns pelargoner som innehåller en olja som heter citronellol. Och det hör man på namnet då att det doftar citron, citrusfrukt. Så det finns de som luktar citron, de som luktar lite mer apelsin. Vi har luktat på äppelpelargonen och stinkpelargonen. Det finns också en som heter kokospelargon som doftar kokos väldigt härligt.
Om den som lyssnar just nu skulle vara intresserad av att skaffa sig några doftpelargoner, var hittas de?
Det finns som sagt flera specialist plantskolor och många av dem har försäljning via nätet så att det är ganska lätt att hitta dem. Om man är medlem i Svenska Pelargonsällskapet så kan man gå på deras träffar och byta sticklingar med varandra eller köpa sticklingar när Pelargonsällskapet har olika evenemang och via dem kan man också få hjälp att hitta fram till de här olika firmorna som specialiserar sig på just doftpelargoner.
Det gäller att ha ett intresse till att börja med.
Ja, och har man väl det så är det just nu väldigt gynnsamt för att hitta just den här typen av växter i Sverige eftersom de är så pass på modet fortfarande.
Det sa Karin Martinsson som är författare och pelargonexpert vid Bergianska trädgården i Stockholm. Hennes bok Pelargoner, kulturarv i kruka finns inläst hos TPB. Och Svenska Pelargonsällskapet har en hemsida. pelargonsällskapet.com är adressen dit. Och reporter var Sara Bäckmo från På tal om Stockholm.